Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 31 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1894. Men först en kort resumé. Gregor och Ethel har blivit rejält osams. Försten får ett brev från Ryssland och åker dit. Ethel får en mental knäpp och har Olga som inneboende och stöd, ty Gregor skickade aldrig efter henne. Kapitel 31. Svek. En kejsare som förlorat men återvunnit sin makt och sin purpur kunde ej känna sig mera triumferande och stolt än först Gregor Saltykov, då han åter trampade rysk jord. Helst hade han genast velat ila till kejsaren i Petersburg för att kasta sig för hans fötter och nedkalla alla helgons välsignelser över hela det kejserliga huset för den nåd som äntligen vederfarits honom. Men han måste lyda sin kusins i brevet gjorda vink om att först resa till sitt gods utanför Moskva. Där skulle allt vara ordnat till hans värdiga mottagande, hade Peter Saltykov ju skrivit. Hur förvånad blev därför Gregor då han vid framkomsten till det gamla slottet fann det stängt och öde. Gregor måste gå ned till byn för att få upplysning om under vilkens uppsikt slottet blivit lämnat efter hans mors död. Vid en krökning av vägen mötte han en undersättsig karl i en dräkt som antydde att det var en av de livägne. Det hårda arbetet och den stränga försakelsen gav hans anletsdrag en nästan gubbaktig prägel. Ögat uttryckte sorg och lidande och mungiporna ryckte spasmodiskt som om han grät fast utan tårar. Hallå, ropade Gregor, stannade och vinkade slaven till sig. Du är hemma här, förstår jag. Den livägne hade stannat tvärt vid ljudet av denna röst. Den lät icke främmande för honom. Var hade han hört den förr? Och detta ansikte sedan, han mindes det så väl. Det hade förföljt honom i alla hans drömmar under hela hans ungdomstid. Allt ifrån han var en liten gosse. Han visste så väl vem den förnäme mannen var som stod framför honom. Vad stirrar du på? Känner du igen mig kanske? Sade försten något otåligt. Ja, jag känner igen er, svarade den livägne. Hade 100 år förflutit sedan första gången jag såg Gregor Saltykov skulle jag ha känt igen honom. Därtill har jag särskilda orsaker. Minns ni Vanja? Hon var min syster. Och det var just här på denna plats ni mötte henne för första gången. Jag var en liten parvel då, men det aktade ni inte stort, utan piskade mig obarmhärtigt med ert ridspö. Minns ni det? Den stunden har aldrig gått ur mitt minne. Jag känner ännu liksom svedan av vart slag. Försten ryckte till och drog sig ett steg tillbaka. Det var just icke något angenämt möte att träffa Vanjas bror. Vanja följde er. Hon har kanske kommit tillbaka. Vanja är död. Död! Brodern räddes icke för att taga försten i armen. Hon är död, säger ni. Det är således döda alla som jag höll kära. Far och mor sörjde sig till döds över henne. Åh, vad ni dragit sorg och elände över oss. Hur vågar du beklaga dig inför mig? Avbröt försten med rynkade ögonbryn. Min frånvaro har gjort dig järv. Kanske jag återfinner alla mina slavar sådana som du. Då må ni akta er. piska ihjäl mig, ifall det lyster er herre. Men min mun stoppar ni icke till, barbar och kvinnoskändare. Man sade att ni fallit i onåd hos vår gode tsar och blivit landsflyktig. Ni fick således ett välförtjänta straff. Tig! Gregor gick honom in på livet. Men Vanjas olycklige broder tog ej ett steg tillbaka. Han ville nu hämnas, om det än kostade hans liv. Efter detta ögonblick hade han längtat. Hade han haft en kniv på sig skulle han ha stött den i hjärtat på försten. Men nu hade han ingen sådan, och att slå honom till marken var icke så lätt. Istället spottade han honom i ansiktet och gick därefter bort, stolt och segerdrucken, över att haft mod att förnedra den förneme och mäktige först Saltykov. Gregor blev så överrumplad och förbluffad att han icke kom sig att skynda efter och bestraffa honom. Fördömde slav, gnisslade han, dödsblek av vrede. Du skall få smaka knutpiskan innan aftonen. Efter icke så litet besvär fick han slutligen reda på förvaltaren, som icke alls tycktes bli överraskad av förstens ankomst. Det föreföll Gregor som om han ändå var väntad, ty hos ingen väckte hans uppträdande förvåning. Hur skulle han förstå detta, då ingenting var ordnat för hans mottagande? Han gjorde dock ingen fråga, utan delade ut åtskilliga befallningar för att göra det så bekvämt som möjligt åt sig i det öde slottet. Sedan skickade han kusinen i Petersburg underrättelse om sin ankomst. Endast några få tjänare valde han ut till sin upppassning. Han skulle ju icke stanna så länge där. Han hade icke glömt att giva befallning om Vanjas brors bestraffande. Man sade honom att denna blivit knutad, men att han dött under exekutionen. Det var meningen det, svarade Gregor och gnuggade händerna av tillfredsställd hämndlusta. Han var lika övermodig som i forna dagar, grym och nyckfull mot sina underhavande, som likvist icke tycktes fästa sig vid hans despotism. En natt då hans sömn var som djupast och hans drömmar vore det mest ljusa och glädjefulla, väcktes han av ett häftigt buller. Han satte sig yrvaken upp i bädden. Ett bländande sken skar i hans sömndruckna ögon, så att han hastigt drog ögonlocken tillsammans igen. Men så öppnade han dem åter med förskräckelse. Hans sovgemak upplystes av tvenne brinnande facklor som buros i händerna av tvenne gendarmer, vilka gingo rakt fram till hans bädd. Gregor Saltykov, ropade det till honom, stig genast upp och kläd er fort. Vad vilja ni mig? Och vad betyder det att ni trängen in hit mitt i natten? Frågade Gregor, anande en förfärlig olycka. Vi är och icke skyldiga er något svar. Vi komma i kejsarens namn för att arrestera er. Arrestera mig? För vilket brott? Kejsaren har ju kallat mig tillbaka, utbrast Gregor, dödsblek och skälvande. Ni har 5 minuter på er. Hinner ni ej kläda er på dem, så får ni följa med oss oklädd. Gregor tryckte händerna hårt mot pannan, men det var ej tid till några reflektioner. Han måste skynda. Han visste vad en sådan häktningsorder betydde. Således var han ändock förrådd och besviken. Men av vem? Han kastade på sig sina kläder, stoppade oförmärkt en börs med guld i sin ficka och försökte sedan tillkämpa sig lugn. Några minuter därefter reste han från sitt gods så som fånge. En mängd av hans livegna hade samlat sig omkring honom, men ingen enda syntes visa något deltagande för hans öde. Det stod då endast och stirrade på honom. Somliga hade dock ett triumferande leende på läpparna. En av slavarna trängde i sista ögonblicket ända fram till vagnen där Gregor satt bevakad av gendarmerna. "Nu är det din tur att knutas," ropade han. "Lycka till! Vi önskade bara att vi fått se ditt blod rinna för knutpiskan. Du ska skrika och vråla värre än vi, ty ditt skinn är finare förstås." "Förste skinn, förste blod!" Och så skrattade han så att alla de andra började fnissa. Gregor låtsades icke höra något, men denna röst som ljöd så rå och hämndfull var honom bekant. Han sneglade åt sidan på den livegne och kände genast igen Vanjas bror. Således hade man ej verkställt hans befallning och knutat denne. Svek överallt omkring honom. Man förde Gregor Saltykov direkt till Petersburg. Med vilka andra högt flygande förhoppningar hade icke Gregor tänkt återkomma dit. Men nu for han som en fånge genom gatorna. Han öppnade icke ögonen förrän han hörde dånet av fästningsportarna som hastigt tillslöt sig efter honom. Han drog en smärtfull suck då han såg på vilket ställe han befann sig. Han var fånge i den dystra fästningen Petropavlovsk, denna hemska stengrav som sällan eller aldrig återgav sina olyckliga offer. Hit hade Gregor i sin makts och lyckas dagar skickat många som stått i vägen för honom eller gjort sig på något sätt misshaglig. I slutet av en lång gång låg en liten cell med välvt tak, fuktiga murar och gyttjikt tegelgolv. Det var i denna fängelsehåla Gregor skulle försmäkta en lång tid. Hans sorg och förtvivlan kände inga gränser. Det var således därför man hade narrat honom tillbaka till Ryssland. Han var sanningen mycket nära då han grubblade över av vilken orsak man begagnat detta svek mot honom. Han gick igenom hela sitt stora skuldregister och måste erkänna sina synder. En dag öppnades celldörren och hans kusin Peter Saltykov trädde in. Gregor störtade fram till honom. "Vad betyder allt det här?" flämtade han. "Det betyder att du straffas välförtjänt för dina svåra brott. Du har bedragit kejsaren och är ohjälpligt förlorad," svarade Peter. "Den präst som i hemlighet vigde dig vid en av dina livegna är död. På sin dödsbädd bekände han för mig det bedrägeri du begått mot din släkt. Genom detta giftermål har du förverkat din arvsrätt." "Men varför narrade du mig hit, Peter?" klagade Gregor. "Emedan jag vill ha ett skriftligt erkännande av dig, att du vikt dig vid din livegna. Du förstår väl att denna sak är av vikt för mig som är den rätta arvtagaren." "Men om jag ej vill giva dig detta skriftliga erkännande, då ska du gömmas här i denna håla, ruttna bort och dö, uppätas av fästningens råttor. Sådant har hänt förr med bortglömda fångar. Det har du nog reda på." "Hellre Sibirien," mumlade Gregor som tumlat tillbaka mot väggen. "Du ska få följa ditt val," fortfor Peter med oblidlig köld. "Du ska få slippa ut härifrån och skickas till Sibirien eftersom du tycker att detta är angenämare. Men kejsaren, upprepade Gregor, är det på hans befallning man behandlar mig så här grymt? Hans kejserliga majestät har blivit underrättad om att du vågar återsätta din fot på rysk jord. Du var ju dömd landsflyktig hela ditt liv och ändå vågar du trotsa hans mäktiga beslut. Ah, skrek Gregor, jag har låtit narra mig i fällan av ditt svek, Peter. Du har således anklagat mig hos saren. Peter hade fått det skriftliga erkännandet han önskade. Gregors förtvivlade böner och knäfall hade slutligen förmått honom att lova att han skulle mildra Gregors ohyggliga öde. Han var ju straffad nog genom sin vanära, sin fattigdom och sina livegnas förolämpningar. Åh, vilket oerhört svek, utbrast Gregor helt och hållet till intet gjord. Sedan väntade han på sin befrielse, väntade i dagar, veckor och månader, men ingenting hördes av. Äntligen öppnades hans cell. Fångvaktaren utlämnade Saltykov åt tvenne gendarmer. Gregor sade icke ett ord, gjorde ingen fråga, ty det lönade sig ju icke. Han syntes vara undergiven sitt öde, böjde med en suck ned sitt huvud mot bröstet. Sedan gjorde han icke minsta rörelse för att sätta sig till motvärn, då han kopplades tillsammans med andra fångar, grova brottslingar och kanske även oskyldigt dömda funnos bland de 8 offer som skulle till fots tillryggalägga det förskräckliga avståndet till Sibirien. Deras händer vore bundna bakom ryggen och gendarmerna som skulle bevaka och ledsaga dem sparade icke på att med piskan driva dem framåt. Gregor Saltykov dukade snart under. Hans ben sviktade och fötterna ömmade och blödde ur många sår. Den korta vila som förunnades honom under nätterna på en hård träbänk i någon vaktstuga invid vägen gav honom ingen lindring i hans gräsliga lidanden. En natt hade man löst fångarna. En av dem lyckades då rymma. Hur sådant kunde ske nästan under fångvaktarnas ögon var obegripligt, men hade likväl skett. Fångarna förhördes, men de visste ingenting om kamraten. Och de hade nog reda på hur han kommit undan. Det vore säkert i komplott allesammans, tänkte översten, och han skulle nog få fram sanningen bara det finge smaka lite knut. Bara det finge smaka lite knut. Det ställdes upp allesammans. Gregor Saltykov bleknade förfärligt. Nåd, viskade han vid den förskräckliga fara i vilket han svevade. Det är väl ej meningen att knuta mig heller. Mig, först Saltykov, försökte han imponera på översten. Men denne skrattade honom mitt upp i ansiktet. Någon förste visste översten ingenting om. Han hade endast fångar framför sig. Den ena varken bättre eller sämre än den andra. Och just därför att du skryter med din förstliga värdighet, just därför, Saltykov, skola vi först börja med dig, hånade översten och gav ett hemligt tecken åt gendarmerna som alltid funnits till hands. Det kastade sig över Gregor, slet då av honom kläderna och bundo honom med läderremmar framstupa över en bänk. 100 slag, göd befallningen. Sådana befallningar hade Gregor många gånger givit med lika stor grymhet och köld. Han tänkte därpå med ånger och fasa och tänkte framförallt på Vanjas bror som förespått honom detta. 100 slag visste han skulle taga bort köttet från benen. Gendarmen vecklade ut sin knutpiska. Den ven, och då den föll på Gregors blottade rygg, lämnade den efter sig en bred svartblå strimma. Gregor utstötte ett ohyggligt skrik. Han bet krampaktigt i bänken och släppte den icke. Det var en förfärlig smärta han utstod. Döda mig, uslingar, vrålade han. Nej, vi skola spara dig till bättre ändamål, svarade översten. Du vet nog på vad sätt kamraten rymde, och bekänn därför att du också haft samma planer. Gregor kunde ej svara. Piskan fortfor att vina över det olyckliga offret. Det behövdes ej många slag till förrän blodet frustade fram och knutarna slet och bort stora köttslamsor. Kanske Vanjas bror hade rätt att försteskinn tålde mindre än slavhud. Med ett tecken befallde översten gendarmen att avsluta bestraffningen. Han såg att Gregor icke längre skulle kunna härda ut. Den arme fången löstes från bänken, men han kunde icke stå på sina ben, utan dignade ned på den snöbetäckta marken som färgades av hans blod. Min Gud, suckade han med hopknäppta händer, förbarma dig över mig, Herre, allsmäktige Gud. Gregor förmådde icke att stiga upp, hur mycket än gendarmerna sparkade och ryckte i honom. Slutligen vältrade man honom bakom en buske och där fick han ligga natten om. Vilken natt av lidande och kval. Men han utkämpade den ändock. Man lämnade honom kvar utan minsta eftersyn och medlidande. Rymma kunde han ju icke, så mycket insåg man. Andra natten kom, dimmig och bister och kall. Blodet på hans sönderpiskade kropp hade stelnat till is och det vitnande håret hade frusit fast vid marken så att han ej kunde göra den minsta rörelse för att få en bättre vila åt sitt huvud. Hur det värkte och sved i hans lemmar, hur ången kvalde hans själ, hela hans förflutna liv med alla dess onda gärningar gick förbi honom där han låg utsträckt på rygg, oförmögen att hjälpa sig själv. Till slut vore hans kroppsliga krafter uttömda och livsverksamheten slappades allt mer. Pulsslagen blev allt mattare. Hjärtat gjorde långa uppehåll vid varje slag och andhämtningen blev allt tyngre och rosslande. Bröstet höjde och sänkte sig, höjde sig återigen långsamt. Men då sjönk det tillsammans och dödskampen var slut. Förgäves söktes efter hans lik, ty levande hade han ej kunnat undkomma, fast den platsen var tom dit man kastat honom. Snön var genomdrängt av hans blod och en del av huvudsvålen med sitt vita långa hoptovade hår hittades ett stycke därifrån. Tätt intill och på en lång sträcka syntes vargspår. Vargarna hade således vädrat upp hans lik, slitit sönder det läm för läm och frossat av dess stelnade kött. Så slutade Gregor Saltykov, fordom en självhärskares gunstling. Ni har hört kapitel 31 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, som var det sista kapitlet. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade.